Det är onsdagen den 31 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. 11 dagar kvar nu till valet och Svenska Dagbladets ledarredaktion fortsätter oförtrutet att vara er skämspåse i tv-soffan framför valbevakningen. Nu när politikerna lägger in ännu en växel för att få oss med på tåget. Om det så går mot återvandring med Kabul som slutstation eller byte i Hallsberg, järnvägsnätets motsvarighet till Liberalerna. Med mig för att prata om senaste signalfelen har jag två kollegor, nämligen Paulina Neuding och Mattias Svensson. Ni känner dem båda två sedan tidigare. Varmt välkomna.
Tack så mycket.
Det här spårade ur med en gång.
Precis. Hörrni, idag har vi faktiskt läst på, för vi ska faktiskt prata valmanifest. Sådana har ju alla partier nu släppt. Och om det är några andra än vi som har läst dem, det är oklart. Men vi har gjort det i alla fall så ni slipper. Och om just detta handlar dagens podd. Vad innehåller partiernas valmanifest? Vad innehåller de inte? Avslöjar de någonting nytt eller är det bara gammal skåpmat? Varför är de skrivna och vem är det tänkt att som ska läsa dem mer än Svenska Dagbladets ledarredaktion? Det är frågor vi ska försöka få svar på idag. Idag kommer vi bara hinna med hälften av valmanifesten ska jag säga, så att vi får ta resten i en senare podd. Och dagens partier som ska upp till rakning det är Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Mattias, har du haft var det en trevlig läsning att sitta och läsa igenom de här valmanifesten?
Nej, jag kan inte säga att det är någon större upplevelse att ta sig an den här typen av högtidligt punktmässig avsiktsprosa från politiskt håll.
Nej. Paulina, hur känner du?
Nej, men det är klart, jag känner ju likadant. Jag tror inte jag har läst ett valmanifest så här systematiskt i gymnasiet, liksom när man skulle vara intresserad av politik och läsa valmanifest. Nu hittar man sin information på andra ställen när man vill veta vad partierna egentligen är för några.
Mm, så är det ju. Men vi tänkte ändå att i och med att partierna släpper valmanifest så ska vi försöka få någonting ur dem. Vi ska då börja med Centerpartiet. Först bara lite några korta fakta om det. Titeln på det är För Sveriges bästa. Det är ungefär 25 sidor långt allt som allt och då är det inklusive försättsblad och baksida. Det innehåller inga bilder. Det är ungefär 57 000 tecken långt. Och då ska ni veta att en normal boksida i en roman är ungefär 2 000 tecken. Så att då får ni ungefär en uppfattning om hur långt det är. Jag gjorde på skoj lite koll på hur olika ord. Ordet Sverige nämns 129 gånger. Ordet liberal nämns 20 gånger. Partiledaren Annie Lööf, hon nämns inte alls. Så att det finns liksom ingen personlig avsändare. Ordet mitten, som många förknippar med Centerpartiet, nämns 4 gånger. Tänkte börja med det, Paulina. Centerpartiet är ett parti som har gjort en viss resa genom partilandskapet den senaste mandatperioden när man gått från borgerligheten till att bli en del av socialdemokratins regeringsunderlag. Är det någonting man märker när man läser partiets valmanifest?
Nej, jag tycker att det låter ungefär, alltså i grunden så låter det så som det har gjort sedan Centerpartiet blev det liberala partiet, Annie Lööf-centern. Det är företagande, det är miljö och det är, och jag menar, det är, Centerpartiet vinnlägger sig om att vara den här företagsvänliga liberala rösten i det här samarbetet, att man ska vara en blåslampa på vänstern i riktning mot friare företagande, och det, där är man väldigt tydlig även i det här manifestet.
Mattias, motsvarande fråga till dig, ser du några försök till brobryggen vänster ut och några hårda ord höger ut, eller är det som vanligt?
Nej, men jag tycker att man märker ändå ett positionerande i valet av frågor, och det är nästan den tydligaste signalen i många av de här. Vad kommer först? Vad är viktigast? Vad lyfter man fram? Och då är det klimat, hela landet ska leva, jämställdhet. Inget som egentligen går på tvärs i liksom de stora ambitionerna med liksom det vänsterblock där man har positionerat sig. Sen är ju förslagen ofta till exempel att lätta på regelverk och sänka skatter och man har till exempel förslag i integration, för integrationen, som att man ska som nyanländ kvalificera sig in i välfärdssystemen. Alltså mer borgerliga förslag, men under etiketter som ändå är anpassade.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mattias, en fråga där. Annie Lööf gjorde ju sig först känd i politiken för länge sedan som, ja, det handlar ju då om det som ni har minns som FRA-striden 2008, då personlig integritet stod i centrum. Finns det någonting av det i manifestet?
Det finns ingenting som jag har kunnat hitta om integritet.
Nej. Paulina, du skulle säga, är det här ett mittenmanifest så tillvida att både såväl högern som vänstern nickar och skakar på huvudet i lika hög utsträckning?
Precis. Precis. Nej, men det här partiet drar ju åt extremer. Och Mattias har ett jättebra exempel, det här med att man ska kvalificera sig för trygghetssystemen. Och det här är ju ett uttryck för den här fantasin som Centerpartiet fortfarande har om Sverige som ett slags invandringens nybyggarland. Alltså människor ska komma hit som någon slags Karl Oskar och Kristina, och då kan man inte förvänta sig att vara en del av trygghetssystemen, utan då ska man kvalificera sig för dem. Mm. Och jag menar, okay. Sverige är ju inte Vilda Västern, utan Sverige är en välfärdsstat. Och bara tanken på att folk skulle komma hit och sen inte potentiellt leva i någon slags slumtillstånd därför att man inte har kvalificerat sig för de här trygghetssystemen, den är ju helt otänkbar. Det skulle ju bli enorma sociala klyftor med etniska förtecken. Alltså vi skulle få enorma protester. Bara kolla på Black Lives Matter-protesterna under corona 2020. Alltså, det är ju ett recept för enorma sociala spänningar. Men det här begriper inte Centerpartiet. De har den här idén om att människor ska komma hit och så ska de vara flitiga bävrar. Och där, jag fick veta idag faktiskt att bävern är både blind och döv. Så det skulle kunna vara en partisymbol.
Mm. Men det är en god simmare. Men du tänker så här att som nybyggarhustru i Sverige så ringer man inte Ulrika i Västergöl som bor på farmen 10 mil bort när det är dags att bli föda barn, utan man behöver nog välfärd då också, så att säga.
Exakt.
Fast det där tror jag inte stämmer. Dels tror jag inte att det är den typen av förslag som kommer att läggas fram. Och sen, alltså, väldigt mycket av svenska välfärdssystem har ju kvalificeringar. Alltså arbetslöshetsförsäkring och andra typer av försäkringssystem kräver inkomster och är ganska svåra att komma in i. Även för exempelvis en frilansande svensk, så att komma in i dem utifrån är inte helt lätt.
Precis, och det innebär ju, vad återstår då som man ska kvalificera sig till? Ja, det är liksom det är ju, själva grunden.
Det är ju till exempel sånt som föräldraförsäkring. Alltså du har en väldigt generös föräldraförsäkring med liksom, vad är det nu, 18 månader eller något sånt där. Och tidigare, det har man ju ändrat nu, men i början så hade man ju någon sorts lika behandlingsgrej, att då fick liksom alla nyanlända de 18 månaderna även för barn som inte var nyfödda, utan liksom 2, 3, 4 sådär, så man skulle vara hemma avlönad och sådär lika länge av någon slags rättviseskäl. Att ha en kvalificering in i det till exempel är ju inte orimligt alls, och det är ju rätt mycket offentliga medel som går ut den vägen.
Det verkar som ni uppfattar det här olika. Jag tänker bara det att jag minns faktiskt när man ville, för det var ju då oavsett om man hade en 5-åring eller en 0-åring så skulle man ju då få allting som en klump. Och jag tror det var Folkpartiet som först ville in och ta bort det här. Och ni kan ju räkna ut hur reaktionerna blev. Det här var ju, på den tiden var ju det. Ja, det är mycket som har varit nazism genom åren, men just det var särskilt mycket rasism när det var då 2012 eller sådär. Mattias, frågat dig, som jag sa var det då ganska många tusen tecken. Det här valmanifestet är det längsta vi har läst till idag. Motsvarar det liksom hur mycket politik det innehåller, eller är man bara lite mer behöver använda fler ord för motsvarande mängd politik?
det är lite svårt att bedöma. Jag tycker det prosam flyter ihop och sånt där. Men det finns... Det täcker upp fler områden än exempelvis när du jämför med KD som väljer ut ett fåtal områden. Och inte, jag tror inte de har någon ambition att vara heltäckande.
Nej, vi kommer till dem sen. Mattias, var det någonting du läste som fick dig hoppa till?
Ja, alltså det är lite generella intryck och sånt där. Men också, alltså det finns ju alltid, när man spaltar många förslag så finns ju risken att man undrar hur kom det där förslaget in. Och de hade en punkt som var mer och bättre stöd från chefer skapa trygghet på jobbet. Därför vill vi införa en obligatorisk utbildning för alla som får chefstjänst i vård och omsorg och skapa mindre arbetsgrupper med ett mål om max 25 medarbetare per chef. Det låter som ett recept för väldigt många chefer och mellanchefer, och det är kanske bra för paddelindustrin men kanske inte för offentlig sektor.
Men mellanchefer röstar väl ofta Centern, så det är kanske det som är tanken bakom. Vi ska snart gå vidare för vi har fyra att klara av. Men Paulina, jag ska tvinga dig att svara på en svår fråga. Mm. Vad var det som var bäst i det här manifestet?
Ja, att det inte var längre än så här. Nej, men helt allvarligt så... ja, du hör att jag tvekar.
Mm. Det är svar nog, Paulina. Mm. Men vi ska gå vidare till nämnda Kristdemokraterna. Deras manifest heter Redo för en ny regering. Det är 12 sidor långt och det ser helt annorlunda ut. Det innehåller ganska mycket bilder. Det är layoutat med stora rubriker. Det innehåller bara 11 000 tecken jämfört då med över 70 000 för Centern. Här har man också en partiledare som avsändare, Ebba Busch, finns med och har liksom skrivit under och presenterat det. Ordet Sverige nämns 22 gånger och ordet hjärtland nämns 5 gånger. Mattias, det här med att det är betydligt kortare och formgett som en reklambroschyr, innebär det att vi också får veta mycket mindre om politiken jämfört med övriga partier?
Ja, det gör det. Jag noterar exempelvis att det var inte mycket jobb och ekonomi, vilket ju ändå är rätt stora frågor. Utan det är, vad lyfter man fram? Jo, det är sjukvård, kriminalitet, äldre och så det här hjärtlandet. Så det är ju liksom mer av liksom profilfrågor än heltäckande manifest.
Paulina, vad tycker du om det? Att man väljer liksom sina starka frågor och skriver mycket om dem och inte har det så... Påverkar det hur du ser på partiet eller hur man, när man tar till sig valmanifestet?
Nej, ja, men jag tror att det är klokt. Jag tror inte att ett valmanifest har sin funktion. Det är liksom inte en duktighetsövning att sammanfatta partiprogrammet, utan man får ju skjuta in sig på några saker och kommunicera dem, så det tror jag är ganska klokt. Och sen så ser jag att man har mycket fokus på brottslighet uppenbarligen, såklart, och det gör man bra. Man har en del skarpa förslag och man understryker föräldraansvaret också, vilket jag tycker är väldigt viktigt.
Det här med hjärtlandet då,
ja, jag skulle komma till det.
Vad är det för någonting?
Ja, precis, undrar man inte det? Och så måste man liksom säga, försöka tänka baklänges, liksom, var från vilket annat land har man tagit det här och sen försökt översätta det och applicera det i en svensk kontext. Det är jättekonstruerat, det här med hjärtlandet. Det bär faktiskt ett löjets skimmer, men jag förstår vad de har försökt göra.
Det är ju då, som Paulina antyder, hämtat från USA, där Heartland då beskriver ett land då liksom det sanna USA finns. Flyover country kallas det också. Mm. Det är de här landet som inte har, som ligger mellan Kalifornien och New York, där vanligt folk bor helt enkelt. Mm. Var ligger det i Sverige? Det är någonstans, det är inte Stockholm, Malmö och Göteborg antar jag, utan det är någonstans, ja, vad kan det vara? Småland, Västergötland, Värmland,
jo,
Dalarna,
precis,
något sånt där.
Alltså... Sverige har inte den typen av skillnader. Jag tror att folk är precis lika förbannade över brottsligheten och bensinpriserna i Täby som man är i det som KD identifierar som hjärtlandet. Så att de konflikterna är inte regionala på, eller ja, de skiljer sig inte mellan regioner på det sättet.
Mm. Mattias, vad säger du? Paulina säger att det är en konstruerad konflikt och drar ett löjets skimmer över det hela. Håller du med?
Ja, det gör jag. Alltså det ser precis som Paulina säger inte ut så. Det ser man ju i undersökningar också, att det finns inte den värderingskonflikt och liknande som vi har importerat väldigt mycket från amerikansk debatt. Och hela den här grejen, alltså vurmen för liksom landsbygden som kom efter Sverigedemokraternas framgångar i valet 2014, det är ju rätt mycket en innegrej bland intellektuella som börjat leka med somewheres och anywheres och lajva gedigna och sånt där. Liksom. Jag tror inte det här har nått ut i glesbygden, utan det är rätt mycket av ett innefenomen i bland konträra i storstäder. Och jag tror att det är snarare där Kristdemokraterna har sin målgrupp och riktar sig i sin kommunikation.
Men trots allt har ju det här stadland har ju tidigare funnits som dimension. Centerpartiet på 70-talet gjorde väl sitt tolk för detta och decentralisering och mot flyttvågor och sådär. Kan det inte här vara att försöka ändå bryta sig in i gammal centerterminologi eller centerkonflikt? Alltså vi ska liksom försöka vara lite givmilda här, Mattias. Finns det inte någonting där ändå liksom?
Ja, alltså det är så, precis som så mycket annat i den här produktionen, så är det lite liksom reklambroschyr och strategitänk på PR-byrå. Man kommer liksom inte förbi att det är liksom en väldigt konstlad argumentation. Sen är det ju vissa förslag, alltså det behöver ju inte betyda att förslagen är dåliga, men en del av dem är det definitivt, därför att det är liksom ofta det som är enklast att lova, som det här med ökad självförsörjning och den typen av resonemang som inte går ihop. Men ja.
Man nämner ju vargen till exempel, det är ju en uppenbar stad-land-fråga.
Ja.
Den generella ansatsen är ändå svår att förstå faktiskt.
Mm. Var är vargen i svensk politik?
Ja, vargen är i svensk politik, men kanske inte så mycket ute i skogen längre om politik. För där har det skiftat. Det är många som nämner att vargstammen behöver tas ner för att människor och djurhållning och liknande behöver räknas. Och där, det är ju en poäng med det här, att den typen av konflikter, Carl Hedin har vi haft nu till exempel, det har inte funnits tidigare, de har inte haft en röst på riksplanet tidigare, och nu är väldigt många partier deras röst.
Mm. Paulina, hur mycket konservatism hittar du i det här valmanifestet?
En del, alltså man ser det framförallt i brottsavdelningen som jag nämnde, men också fokus på äldres livskvalitet, sådana saker. Där tycker jag att det här programmet är väldigt bra. Alltså,
Mattias, ordet bistånd nämns inte en enda gång. Är du förvånad?
Nej, egentligen inte, av två skäl. Dels för att man som sagt är väldigt återhållsam med hela jobb och ekonomi, förutom då bränslepriser och vissa andra små nedslag. Men också för att ja, det var ju uppenbart också i gårdagens utfrågning av Ebba Busch. Hon öppnar ju för en omprövning av just 1%-målet, och jag tycker att det är väldigt klokt. Även den som är biståndsvän gör ju klokt i att inte utgå ifrån, som vi har gjort i Sverige, att det ska spenderas en väldigt stor summa oavsett hur, utan snarare vad man får för de pengarna. Och där har Kristdemokraterna rätt mycket idéer, även om det inte fick plats i den här broschyren.
Mattias, hittade du någon konservatism förresten i manifestet?
Jo, men det är ju som Paulina säger, att man har ju liksom, det finns ett institutionsvårdande perspektiv. Det är både vård och omsorg, nära familjen, men också liksom institutioner, inte minst rättsväsende och sådär. Där det fallerar idag så går man in och vill styra upp, och en hel del av det är ju både bra och välbehövligt.
Institutionsvårdande perspektiv är ett väldigt bra uttryck, jag tror jag får låna det.
Snart är en text nära dig på Svenska Dagbladets ledarsida.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hörni, vi går vidare till Liberalerna. Deras valmanifest, det heter Maktskifte för ett nytt Sverige. Det är 19 sidor långt, innehåller inga bilder eller några speciella layoutlösningar. Det är 47 000 tecken långt, det vill säga liknar ganska mycket Centerns manifest. Men här är det en partiledare, alltså Johan Persson, som är avsändare. Ordet maktskifte nämns 11 gånger, ordet borgerlig nämns 9 gånger. Paulina, frågar man får ställa sig. Mm. Hur stor andel av Liberalernas, partiet Liberalerna, tror du står bakom detta manifest?
Ja, man vet ju aldrig med hälften. Liberalerna. Alltså, många av dem är ju folkpartister. Och det är lätt att glömma när man lyssnar på Johan Persson i utfrågningen. Han låter ju väldigt tuff. Men det som slår mig när jag läser det här, det är dels då fokus på integration där Liberalerna försöker återta den här ledartröjan som man hade i många år på sätt och vis. Alltså våga prata mer öppet än andra och så. Man skriver om vinstbegränsning i skolan. Det behövs en friskolereform. Det tror jag är väldigt, väldigt bra för borgerligheten. Och är det så att det går illa för borgerligheten i det här valet, så tror jag att det är den absolut viktigaste saken att ompröva. Väljarna vill inte ha den sortens vinstuttag som vi har fått, och då får borgerligheten helt enkelt acceptera det. Och sen så stopp för religiösa friskolor, den typen av saker. Så att mycket initiativ på den punkten.
Mattias, som gammal folkpartifiende får jag väl ändå kalla dig. Finner du fler försonande drag i det här manifestet jämfört med tidigare liberal politik, eller är det samma, mer av samma gamla vanliga?
Alltså det är ju väldigt folkpartistiskt. Det börjar med skolan och det är väldigt många pekpinnar. Men det finns ju mycket där, och inte minst återigen som Paulina är inne på, en god intention att verkligen göra. Alltså det är magistralt och kameralt, och de har jättemånga förslag. Alla är inte lika genomtänkta, men de har i alla fall tänkt, och de har funderat också i det lilla. Alltså, de kommer till sin rätt i den här valmanifestformen, tycker jag, för det är väldigt mycket. Och sen har jag en stilpoäng i en punkt som handlar om just det här integration. De skriver: stå på de goda krafternas sida. Riktig förändring börjar underifrån. Därför ska vi stötta förortens demokrater, feminister och företagsamma människor. Det demokratiska civilsamhället i utsatta områden ska stödjas mer, särskilt kvinnors och flickors organisering. Och nu kommer det hårda förslaget här. Genom att göra de 100 000 första intjänade kronorna från arbete eller företagande skattefria stärker vi de välståndsbildande krafterna i hela Sverige, men inte minst i de utsatta områdena. Det är stor stilpoäng för nytt argument för skattesänkning, och de har en grundläggande poäng i att de första intjänade pengarna är en väldigt stark start för de som har det svårast.
Jag hade ett sånt Paulina, där moment som du hade där, Mattias, i skoldelen, skolkapitlet. Det står nämligen att alla barn och elever ska få läsa både svenska och internationella skönlitterära klassiker i skolan. Då kände jag kanske är folkpartist.
Ja, men jag tänkte precis fråga dig, Paulina. Du har ju ett preskriberat förflutet inom Folkpartiet. Vad säger du? Alltså, finns det kontinuitet? Hur stark är kontinuiteten bakåt till det gamla Folkpartiet längre tillbaka? Alltså Bengt Westerberg har ju idag förklarat att han absolut inte ska rösta på det här utan på Centern. Skulle han ogilla manifestet i sak, tror du?
Nej, men det här är ju jätteintressant, för att det finns ju då en sån här Mauricio Rojas falang inom Folkpartiet, och så finns det den här folkpartistiska falangen. Samma sak finns ju KD. Alltså det finns ju en folkpartistisk mjukisfalang, och sen så finns det de här Ebba Busch typerna. Och det kanske är bra om de här jag tänker som en sån här stor magnet och metallflisor. Tänk om de kunde ordna sig bättre så att jag, människor som tycker som Bengt Westerberg kanske passar bättre i Centerpartiet, så får vi en bättre inordning så att väljarna vet lite mer vad de får.
Mattias, kan du ta citatet vi båda tänker på? Splittringen var bra och nödvändig.
Ja. Nej, men jag tänker, alltså, det är ju samtidigt liksom, det är två sidor av samma folkpartism. För folkpartister är liksom, de är oense liksom, det är om liksom staten ska vara en varm och trygg mamma eller en sträng och lite hård pappa. Men de är ju övertygade om att staten ska gripa in. Och det är ju någonting som är generellt i de här programmen. Man märker att så fort någonting är viktigt, då ska staten in och sköta det.
Paulina, Mattias låter här. Den ena handen vet precis vad det andra gör. Det vill säga att det finns en pappahand och en mammahand inom Liberalerna som båda egentligen utgår från samma idé om att ja, folk behöver ta som hand helt enkelt. Mm. Håller du med om det?
Ja, det finns en snäll polis och en taskig polis ungefär. Ja, nej, men jag tror, eller man märker ju att Liberalerna försöker nu understryka då att man är tuffare, man är hårdare, man tar ingen skit från media. När media försöker komma med insinuationer som hade varit väldigt skadliga för 10 år sedan, då skrattar Johan Persson bort dem och så vidare. Så att någonting har ju skett i det här partiet.
Mattias, det fanns 75 punkter totalt. Var det någon övrig punkt som du reagerade på eller gjorde en liten anteckning på?
Inte som jag kan minnas nu, utan det var liksom, det var kanske lite en överlastning som gjorde att enskildheterna försvann i övrigt.
Mm. Då går vi vidare till dagens sista parti, som är Miljöpartiet.
Jag hade en sak där, Andreas. Förlåt.
Ja, börja bara prata.
Ja. Det jag noterar är att man talar ganska tyst om EU i det här programmet. Liberalerna har ju en väldigt extrem syn på Europasamarbetet, där man är uttalade federalister, alltså EU ska bli en stat. Sverige ska bara bli en region i den här staten i princip. Och nu så säger man visserligen att man vill ha ett snabbspår för ett ukrainskt medlemskap, men man pratar inte om federalism i programmet. Det kanske är något man inte vill lyfta fram.
Fast de har samtidigt, nu kommer jag att tänka på det, de har ett mycket extremt förslag om ett europeisk FBI, och det har de ju varit förtjusta i, men tidigare har det varit ett djurens FBI och sånt där, de älskar FBI. Men nu är det verkligen ett gemensamt europeiskt polisväsende som ska operera inom våra gränser, och framförallt också att EU ska patrullera och sköta kontrollerna över alla EUs yttre gränser. Så det är EU som ska patrullera gränsen mot Norge.
Och det är väldigt, väldigt extremt. Jag reagerade också på det. Alltså, Liberalernas problem är ju att man både är för en väldigt extrem utvidgning. Alltså till exempel Ukraina, som är ett land som ändå har haft ett betydande demokratiskt underskott. Tyvärr. Men också ett väldigt djupt samarbete. Alltså att man vill ha federalism. Och de här två sakerna i kombination är inte speciellt lyckade.
Mm. Nej, det här känns ju som något som är framtaget på en kammare och liksom man verkligen inte vill se implementerat.
Hörrni, vi ska gå vidare till dagens sista parti, Miljöpartiet. Deras valmanifest heter då, som Viktor Bartkron på Expressen noterat, låter nästan lite hotfullt, nämligen alla ska med när Sverige ställer om. Det är 12 sidor långt. Har heller inga bilder eller speciella layoutlösningar, men att det är 2 gröna sidor först och 2 gröna sidor sist. Det är 24 000 tecken, så det är alltså då mindre än Liberalerna och Centerns, men längre än Kristdemokraterna. Det är väldigt tydligt i punktform med nummer och punkter. Ordet klimat nämns 21 gånger och här finns heller ingen avsändare i form av språkrör. Mattias, jag måste då såklart börja med dig, för att 2010 var det ju så att du med viss buller och bång förklarade att du skulle rösta på Miljöpartiet, vilket folk tyckte var väldigt intressant, att en gammal inbiten liberal som du gjorde det. När du läser det här valmanifestet, blir du sugen på att rösta på dem igen 12 år senare?
Nej, faktiskt inte det minsta, och jag kan beklaga att det åtminstone inte finns lite frestelse åt det hållet. För det Om man tittar på formen, det är klimat, men redan i nästa punkt 100% förnybar energi, vilket betyder 100% inte 100% väderberoende och ingen kärnkraft. Och sen så kommer djur och natur och att resa klimatsmart. Så det är liksom där de profilerar sig, men det är också liksom i övrigt finns en del rätt pikanta förslag, som att preventivmedel ska vara avgiftsfritt upp till 26 år. Det vill säga att staten ska pröjsa preventivmedel för alla upp till 26 år. Och också sådana märkliga saker som att en samtyckeskultur ska genomsyra samhället och att det här ska genomsyra undervisningen i sex och samlevnad och allting sånt där. Och det är väl fint med samtycke, men då borde man kanske prioritera. Om vi verkligen ska ha en samtycke, så borde ju liksom mer bli frivilligt. Men det jag noterar är ju att Miljöpartiet har ju verkligen gått åt det här repressiva hållet. Du frågade om integriteten, som ju var stora frågor då för drygt 10 år sedan med FRA-lag, men också kring upphovsrätt, och kanske inte nödvändigtvis att avskaffa den, men att se till att den inte används så att bara upphovsrättsinnehavarnas intressen tryggas på andra sakers bekostnad. Vi har ju liksom haft en hel rättegång kring Aron Flams bok för att han parodierar en upphovsrättsskyddad men också liksom väldigt typisk svensk kampanj från andra världskriget. Jag vet inte om jag får säga en svensk tiger utan att bli stämd.
Okej, okay. Men Miljöpartiet ryktas inte ut till Aron Flams försvar helt enkelt.
De har i sitt program modernisera upphovsrätten så att kulturskaparnas rättigheter värnas. Alltså bara den ena sidan. De har liksom ingenting av allt det som öppnade dem för andra perspektiv och liknande för 10 år sedan. Och likaså, de har tidigare motståndare till värnplikt och just tvinga folk och sådär. Men nu vill de införa en civiltjänstgöring som komplement till värnplikten. Så att liksom det blir ännu fler uppgifter som handlar om att man ska trycka in folk som tvingas till olika saker. Och det går såklart att tänka sig en massa behov att fylla där, men jag är inte så där jättelockad av att exempelvis när jag blir gammal möta någon som har tvingats in i någon slags tjänstgöring för att ta hand om mig, utan jag vill ju gärna att folk har ordentlig både utbildning och lön för det.
Okej. Men du, sammanfattningsvis, hittar du någon liberalism i det här valmanifestet?
Nej.
Nej. Paulina, vad hittar du i det här valmanifestet? Finns det någonting som vi började hittar du någonting som är positivt?
Ja, absolut. Jag hittade flera saker. Förbjuda burhållning av höns, minimera djurs lidande vid transport och slakt, minska användningen av antibiotika i djurhållningen. Sådana saker. Men sen så, jag menar, det fanns ju en tid när man diskuterade huruvida Miljöpartiet var höger eller vänster. Det behöver man ju inte diskutera nu, utan det här är ju ett väldigt tydligt vänstermanifest. Och jag noterar också att det finns en man märker kanske inte av så jättemycket av woke, men det finns en sån här San Francisco-ifiering, en önskan om San Francisco-ifiering av hemlöshet. Alltså, man förespråkar en typ av strategi som leder till mer av hemlöshet på gatan. Det vore väldigt
tråkigt. Kan du bara utveckla det? Vad är en San Francisco-ifiering av hemlöshet?
Man skriver om att man ska minska hemlösheten genom en strategi med fokus på bostadsstiftelser som ska ge alla en bostad. Så när EU-migranter kommer hit så ska liksom idén vara att de ska få en riktig bostad, inte ett härbärge utan en bostad. Och det här är någonting som man har prövat i Kalifornien, och det har haft katastrofala konsekvenser. Därför att dels så får man människor att migrera till de ställen som har den typen av policy, och dels så leder det till att fler sover ute på gatan.
Mm. Mattias, vad hittade du som var bra i manifestet?
Ja, det är klart att en del klimatåtgärder stödjer jag också, men jag tror inte på Miljöpartiets övergripande klimatstrategi, för den handlar nu bara om att staten ska investera och att kärnkraften ska bort, Och även det här liksom med, alltså, de vill snabbt ställa om till elbilar, men de vill ändå de vill ändå minska bilåkandet till storstäderna. Varför, om bilarna blir rena och tysta?
Det är för att de inte har så mycket el att köra bilarna med, så då.
Ja.
Det kan ju förklara saken.
Och också såna här riktigt konstiga grejer som förbjuda produkter som är tillverkade för att gå sönder i förtid.
Mm, jag reagerar också.
Det är jättekonstigt. Liksom.
Men det är inte sånt som Kröse Sork gör i Bamse.
För jag tänkte också på den gamla Bamse-serien. Det var ju liksom på 70-talet var det där. Men det är ju ofta en avvägning med material och sånt där. Att liksom, hade vi velat att de första mobiltelefonerna byggdes för att hålla i 40 år? Förmodligen inte. Förmodligen hade det krävt en extra åtgång som inte var motiverad, för vi har inte behållit dem så länge.
Fast om vi inte har någon tillväxt så kommer vi inte ha några nya modeller av mobiltelefoner heller, så då är det väl rätt att de håller länge.
Tänkte inte på det.
Hörrni, vi ska försöka sammanfatta lite det här. Ni har verkligen gjort läxan och läst på jättebra, tycker jag. Några allmänna frågor. Märkte ni någon anpassning till Sverigedemokraterna i Liberalerna och Kristdemokraternas program? De så som har sagt att de ska sitta eller stödja en regering som i sin tur ska stödja Sverigedemokraterna. Har man anpassat sig?
Jag ser ingenting sånt. Man har gjort en verklighetsanpassning till situationen med brottsligheten och har tungt fokus på det. Sen så är det inte... Jag ser ingen vidare migrationskritik i någon av de här.
Nej. Mattias, vad säger du? Har man anpassat sig till SD?
Ja, det är svårt att säga. Alltså, jag tror inte att det är anpassning till SD som gör... Alltså, det vore jättekonstigt om det gick via den vägen att man vill bekämpa kriminalitet eller att man lärde sig 2015 att man kan inte ta emot hur många asylsökande som helst, hur fina intentioner man än har. Och liksom, det vore bara löjligt att tro att allt det här handlar om SD, för de har varit emot invandring alltid på alla sätt och på alla håll. Liksom. Mm.
Okej, när man läser Centern och Miljöpartiets manifest bredvid varandra, känner man då att ja, det här är två stycken som kommer sig ihop en regering? Eller känner man att nej, det här blir nog svårt? Mattias?
Mycket är ju samma rubriker och så länge det handlar om att hälla pengar på olika typer av problem, vilket jag misstänker blir liksom den övergripande strategin till vänster, så kommer man säkert kunna lappa ihop en enighet. Men i ekonomiskt tuffa tider och liksom med någon form av realism och framförallt liksom med Centerns förståelse för företagande och äganderätt och att rå sig själv, då hamnar de ju knasigt. Särskilt som Miljöpartiet ju är deras motpol på många områden, men liksom, de vill ju verkligen inte att folk ska få bestämma över sin skog, över stränder, bygga efter behag och liknande, utan de är ju extremt restriktiva i det.
Du anar mörka moln vid horisonten. Paulina, vem eller vilka tror du de här manifesten är skrivna för? Vem är helt enkelt tänkt att ska läsa dem?
Det är en väldigt bra fråga. Det är väl vi och väljarna. Alltså,
tror du att en vanlig väljare får ut någonting av de här manifesten?
Det tror jag definitivt. Alltså man visar vad man prioriterar, vad man tycker är viktigt att kommunicera. Så att det tror jag absolut.
Mattias, samma fråga till dig. Vem tror du man har i tankarna som läsare här? Är det den vanliga väljaren eller är det vi?
Vi ska förstås inte glömma statsvetarna här. Det är den viktigaste målgruppen för de här. Men kanske lite skämt åt sidor, så jag tror att det finns definitivt liksom intresserade väljare, men också liksom de egna partiaktivisterna är ju det här till för. Alltså de som är ute och pratar i valstugor och annat, som möter väljarna, har ju här liksom svart på vitt. Vad är våra besked? Vad tycker vi är viktigt att ta upp och liknande? Så väljare och valaktivister är ju definitivt en viktig målgrupp, och jag tycker jag har fått en bättre bild och lite grann en klarnande bild när partierna själva får lyfta fram det här tycker vi är viktigt, det här är våra förslag.
Mm. Paulina, en fråga där det gäller stilen. Jag vet ju att du är noggrann med språket. Hur tycker du partierna klarar att uttrycka sig begripligt, effektivt, njutbart? Funkar det?
Vad lustigt att du frågar om det. Jag såg något det och dem som var fel någonstans, men du har glömt var det var någonstans. I övrigt så är det, ja, alltså det här är ju bruksprosa och det funkar som bruksprosa. Sen så skriver, alltså ibland så skriver man, det finns ju såna här checka formuleringar. Centerpartiet skriver flera gånger, gör upp med regelkrånglet, röj upp i regelträsket och så vidare. Som om det liksom bara fanns massor av irrationella regler som folk hade satt dit helt i onödan. Folkpartiet skriver, mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Och det låter ju fantastiskt. Alltså, ibland så blir det ju lite larvigt, men nej, jag tycker att det är fungerande.
Ja. Vad säger du, Mattias? Störde du också på en del sådär liknelser som återkom för mycket eller sådär? Tyckte du det funkade prosan? Som sakprosa?
Ja, det är ju det. Alltså, det är väldigt lätt och lite, det är lite som sportkommentarer och sådär. Det finns mycket. Nu har jag mer i... Det kommer mer framöver, för jag tyckte att det fanns ännu mer så i socialdemokratins manifest till exempel. Det är stundtals punkter som mer är en arg insändare än en liksom annat. Och sen så Moderaterna har en fallenhet för att få på plats saker och ting. Så det finns såna där små, precis som att folk för några år sedan skulle komma i arbete. Man märker den typen av sägningar tar sig gärna in i sådana här program.
Släppa fram är min personliga käpphäst.
Ja. En sista fråga. Rekommenderar ni lyssnarna själva läsa på, eller räcker det med att lyssna på det här samtalet?
Nej, men det är väl bra att läsa, speciellt det parti man funderar på att rösta på. Är det väl en bra idé att läsa?
Mattias?
Ja, det är samma rekommendation här. Alltså, de tar, man kan skanna igenom dem och titta de partier man väljer mellan i alla fall.
Mm. Vi ska såklart återkomma i en ny podd sen med övriga fyra partier. De som är kvar är ju Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Men det blir en annan gång. Stort tack Paulina Neuding och Mattias Svensson för att ni ville vara med och läsa och prata med mig idag.
Tack för att vi fick vara med.
Ett nöje.
Tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.